Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Leter etter en medspiller og finner den.
Han ser at Levi ledig på bakgrunnsstoppen.
På ett par år har Jonathan Levi tagit seget från Division 1-spel med Landskrona till att spela Europa League med Rosenborg och vinna en rad titlar i Norge. Och därtill blir uttagen i förbundskapten Janne Anderssons januari-turné med landslaget. Men vägen fram har varit långt ifrån spikrak. I den här poddintervjun berättar Levi om hur han nobbades ett A-lagskontrakt av Henrik Larsson i Helsingborg.
Jag tog det hårt, det gjorde jag. Jag hade hört vissa A-lagsspelare som kom fram till mig när jag hade tränat med dem att jag var duktig. Och någon som sa att det är en skam om du inte får avtal. Liksom. Men klart, jag tror många idrottare, inte bara fotbollen, de kan triggas av det. Och det var det jag gjorde.
Och vi pratar om livet i den norska fotbollen och varför han valde Rosenborg trots anbud från flera allsvenska klubbar.
Jag ville spela allsvenskan och jag var Hammarby valde med han. Och spela för Hammarby hade varit en väldigt stor ära. Men nu blev det Rosenborg.
Dessutom berättar Levi om den bittra avslutningen av U21-kvalet där Sverige missade EM-chansen på grund av målskillnad. Och där spelarna inte ens hade full koll på vad som gällde inför avslutningen mot Belgien.
Jag kunde inte alla regler. Och sen fick jag höra någonting att hade vi gjort ett mål mot belgarna så hade det satt press på Portugal och Bosnien eller vad det var. Det hörde jag i efterhand också. Så att det var väl lite surt att man inte visste det helt och hållet.
Utöver detta pratar vi om varför han aldrig spelat en pojklandskamp. Om tiden i Landskrona med kupptriumfen mot Malmö. Och tiden i öster, samt hur den danske storstjärnan och lagkamraten i Rosenborg, Niklas Bentner, hanterade sin fängelsedom. Men som vanligt börjar vi först med en faktaruta. Ålder?
22.
Bo?
Trondheim.
Familj?
Syster, bror, mamma, pappa, flickvän.
Utbildning?
Fotbollsspelare och gymnasie.
Lön?
Det behöver vi inte ta här.
Bil?
Inget körkort, så att cykel.
Hobby?
Musik.
Språk?
Svenska, engelska, norska vill jag lägga till här.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Lionel Messi.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
Jag har 4 norska titlar, men jag har 5 Svalövskuppen guld, så det kanske slår det, jag vet inte.
Vilken är din största merit?
Där kom den, ja. Ja. Då tar vi samma svar där.
Har du någon upplevelse som du har tyckt att häftig i fotbollssammanhang? Någonting som har varit starkt, som inte behöver vara en titelvinst?
Celtic Park är ganska artigt, som man säger på norska, att spela på. Så att, den får jag nog lägga till som upplevelse.
Vad betyder artigt på norska?
Lite så trevligt, lite mysigt.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Juventus, och det har jag hållit på sen jag var nyfödd för att min pappa tvingade mig, kan jag säga.
Vad hör du mest på planen när de ska psyka dig?
Din jävla svensk får jag höra mycket nu.
Vem är den bästa du har spelat med?
Där är många. Vi har Samuel Adegbenro som är vår vänsterytter i Rosenborg, får jag nog se som det värstaste.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Det var någon asiat i Salzburg som gjorde 3 baljor på 20 minuter. Så att det är nog svårt att säga någon annan i så fall.
Vad har du tränat mest på i din karriär för att vässa?
Teknik.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du säger en motståndare?
Teknik.
Har du något mål eller dribbling eller något som du gärna tar fram på YouTube för att bli på gott humör?
Två stycken finns där. Ett mot Malmö kanske i Svenska Cupen och en träningsmatch inne i tipshallen i Växjö. Där tar jag nog fram så fan.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Mysigt tydligen.
Vilken är din dyraste pryl?
Skor.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Matematik.
Vilken är din favoritsvordom?
Pussy på svenska.
Vilket ljud ogillar du?
Ljud?
Ja.
Det har jag inte tänkt på, så det vet jag tror jag inte.
Vad gör dig rädd?
Spöke.
När var du lycklig senast?
Tänkte säga efter träning idag, men det var jag inte, för det var torsk. Så, jag får säga när jag var med frugan för en vecka sedan, det får jag säga.
Vilken var din tuffaste kris?
Som fotbollsspelare, tänker du?
Nej, det får du väljer själv.
Det var en tuff vår 2018, det var det. Som fotbollsspelare att jag ska lägga till.
Instick mot Fransson, Fransson genom och det är 2-1 till Sverige. Simon Tern lyfter fingret, tecknar för svensk ledning.
Ett fint förarbete till Simon Terns 2-1 mål mot Island. Det blev Jonathan Levis starkaste avtryck under årets januariturné och gav honom en bra start på 2019. Annars var det under fjolåret han fick ett rejält genombrott. Han spelade in sig i det svenska U21-landslaget och hade stor delaktighet i när Rosenborg vann en trippel i Norge. Och med tanke på att han för ett år sedan inte ens hade en pojklandskamp på sitt CV måste det vara en rätt omtumlande utveckling. Vi träffas ju här i Qatar där du ju är med landslaget på januariturné och så. Var du överraskad när du blev uttagen?
100% överraskad, då ljuger jag. Men lite var det var jag faktiskt.
Du inledde direkt med att skapa lite rubriker och säga att du var bäst av alla.
Ja, men jag tror det. Jag tror egentligen alla hade velat svara likadant om de hade fått frågan. Men om alla hade vågat det vet jag inte. Men jag tror nog alla ser sig själv som lite bättre än kanske vad man är egentligen många gånger också.
Du har ingen brist på självförtroende eftersom du säger så, eller var kommer det ifrån?
Jag har haft mycket brist på självförtroende, en av anledningarna till varför det inte gick så bra i våras förra året också. Men annars så kommer det från min farsa, det gör det. Han har sedan jag var liten haft starkt självförtroende. Så att det är väl där det kommer från i så fall. Men ja.
Hur är det att vara här med? För att, jag menar, du har ju gått en udda väg via Öster, en halv säsong i Superettan innan dess Division 1. Och sen framförallt gjort dig ett namn i Norge, så att de här spelarna kanske inte känner alla.
Nej, alltså det, som du säger, det har gått snabbt. Och redan när vi landade på flygplatsen så märkte jag att shit, fan vad coolt att det är. Jag har aldrig varit i Qatar eller Dubai eller dessa länderna här runt omkring. Så först och främst var det jävligt coolt och sen så fått ta på landslagsstressen som jag har fått göra nu senaste året, fast första gången inom A-lagsfotbollen, så att det är fräckt får jag säga.
Känner du många? Jag menar, du har ju varit med i U21-landslaget 6 matcher under EM-kvalet som ju slutade i höstas och en del av dem är ju med här, men hur många av de andra har du koll på?
De flesta har jag koll på. Jag följer allsvenska mer än vad jag följer norska ligan. Så att de flesta har jag väl i alla fall sett eller hört talas om. Sen så var det någon jag inte kände till om jag ska vara ärlig. Så det blev väl mycket att jag hänger med, tyvärr hänger jag med 4 göteborgare mest. Så att jag pratar för snart göteborgska liksom. Sen så många från U21 var i Jakutsin med Linnea precis. Och en för jävla härlig snubbe det.
Om man säger till att man kommer hit och man ska imponera på Janne Andersson, vad är viktigt då tror du?
först och främst att visa sig själv och inte visa sig från någon annan sida. Liksom. Jag ska visa. Han har tagit med mig och alla andra för vi har visat våra egna kvaliteter och ingenting annat. Så det är väl först och främst det jag vill visa vad jag går för, vad mitt sätt att spela fotboll. Och sen så vill jag ju lära mig vad han vill göra på fotbollsplanen. För att det är ändå en... Det är ändå Sveriges landslag jag vill tillhöra och då får jag be om ursäkt till min pappa. Men det är det jag vill göra. Så då kommer jag få anpassa mig till det och hur de vill spela. Och om det nu är Janne som är här om 10 år eller någon annan så får jag ju i så fall följa det spåret. Liksom.
Fanns det en möjlighet med Italien med tanke på din pappa eller är det mer bara som du skämtar med din pappa?
Det är väl mer skämt. Jag har ju liksom inte varit den stora talangen så att man har kunnat välja. Liksom. Så det är mer ett skämt. Men... Hade Mancini kommit och bankat på dörren så då vet jag faktiskt inte hur kaxig jag hade varit om jag ska vara ärlig.
Då kanske du hade funderat. Men om man ser till norska ligan är kanske inte den vi som följs mest även fall Rosenborg går starkt och har vunnit ligan och kuppen senaste året och superkuppen plus ligan året innan. Vad är det för en spelare som kommer till landslaget med tanke på att du bara har en halv säsong i Superettan innan dess?
Ja, om jag tar spelsättet jag har i Norge så är det väl för svenskt när jag får bollen så vill jag gå framåt, jag vill utmana och det är det som är min största uppgift i Norge framförallt. Gå en mot en och göra bra spelförståelse, bra blick som jag kombinerar då med fin teknik och fin vänsterfot om jag får säga det själv.
Men du spelar ofta på högerkanten, eller? Du kan spela på bägge kanter.
Enligt Rosenborg så var jag en högerytter när de värvade mig, men det håller jag inte riktigt med. Jag utgick som höger i öster, fast vi var 2-10 och mer. Och jag fick gå in i mitten som jag kallar en lite Messi-roll. Så trodde jag kanske jag skulle få en Messi-roll i Rosenborg, men det hade jag fel. Men så att jag utgår från höger, men... Får jag välja det själv så kan jag gärna utgå från höger men jag vill gärna komma in i mitten och få visa lite.
Hur noga följer du det svenska landslaget? Jag menar de gick till VM-kvartsfinal och vann Nations League och så. Hur bra koll har du?
Nej, jag har väldigt bra koll. Jag vet om att jag... När de mötte Schweiz semifinalen i VM så hade jag en ledig dag så då fick jag... kunde jag ta flyget hem från Trondheim till Köpenhamn vid sen tåget till Helsingborg. Så jag fick umgås med vänner och njuta av sommaren, VM-sommar som ett riktigt fan. Liksom. Så att jag har bra koll.
Var ser du en lucka för dig själv någonstans på kanterna?
Jag ser ju inte mig riktigt som en 4-4-2-spelare. Men sen så var jag glad att Janne kom fram till mig igår att jag inte ska stå och slicka linjen utan man får lite... Lite, inte fri roll, men lite att man kan gå in i banan och göra lite. Det är främst vänsterkanten då om man ser på det riktiga landslaget med Forsberg som får den lite mer fria rollen. Men man ser att Viktor Claesson växer mer och mer i tiden går och har gjort fina mål och gjorde bra prestation i sommar. Så att de gör det svårare för mig att komma in i laget om man säger så, både de vänster- och högermittfältarna.
Ja, och jag menar om du tar Viktor Claesson, det är för 2 år sedan var han i Abu Dhabi med Jan Andersson och sen på något sätt... Tog han sig hela vägen in?
Ja, det hade gått snabbt för honom. Och vi mötte honom, eller jag mötte honom med Rosenborg i Marbella förra året. Och det är en väldigt skicklig kille, det ser man. Så att, fotboll ska inte vara lätt. Så att det är kanske det som gör det ännu roligare. Och man drivs mer på att träna och utvecklas. Som du sa, 2 år sedan satt han här. Så kanske om 1,5 vill jag säga så spelar jag EM.
På vägen till EM står ju Norge. Hur går snacket i Norge efter den lottningen?
Vi spelade cupfinal när lottningen droppades. Så att jag hann inte jävlas med dem så mycket. Men det ska bli kul. Vi har ju några i laget som har varit med och spelat. Jag tror 2 stycken till och med varit startspelare. Så att jag längtar till de matcherna. Jag tror första matchen var i Norge eller något.
Ja, det är första matchen är i Oslo i slutet på mars, så att det är snart.
Så att jag får skynda mig.
Ja, precis. Hur är bilden av Lagerbäck som ju på något sätt... i Sverige så nådde han ju framgångar, men alla kanske inte uppskattade det hela. Och sen så... I Norge har han ju fått fart på Norge och de vann Nations League och är på gång liksom.
Ja, problemet är att jag följer inte så jättemycket media i Norge. Men jag hör ju dem i laget som säger och pratar om honom. Sen så kollar jag deras matcher när de väl spelar. Liksom. Så att,
du känns inte som en Lagerbäck-spelare?
Det vet jag inte. Det är jag kanske inte. Men...
Nej, men att du inte gillar den typen av fotboll.
Bara. Nej, det gör jag kanske inte. Men samtidigt för mig, jag är ju... Han är väl rätt taktisk om jag minns rätt och bra koll på försvarsspelet och mitt italienska blod ser väl det också liksom, att det behövs. Och sen Sverige är väldigt bra i försvarsspel också, så att jag kanske inte gillar det först och främst, det är inte det jag prioriterar, men han är duktig, det måste man ge en, speciellt efter framgångarna med Island också. Så.
Du var ju även med i U21 EM-kvalet där ju, du var med 6 matcher och så. Vad hände att ni inte gick hela vägen? Det såg så oerhört ljust ut.
Ja, jag var inte med från starten. Kom in första gången i mars månad. För 2018 blev det då. Och vi var väldigt på hugget. Vi höll ju nollan i 4 raka matcher som jag var med i. Inte för att det var min förtjänst, inte det vill säga. Men vi var duktiga. Fick med oss resultaten. Sen så kom vi... Med matchen där i Falkenberg mot Ungern där vi får med oss 1-0, fast vi var kanske inte så väldigt bra. Sen så åker vi på 1-0-förlusten där mot Turkiet, som jag rättar mig om jag är fel, men jag tror den spelar rätt stor roll, den matchen där. Så kommer vi till Kalmar, vi var alla taggade till 1000, men den släpper vi in en boll på en fast situation som man tänker Sverige borde vara duktiga på. Och sen så är den... frisparkssituationen som vi går och diskuterar, jag har inte sett den i efterhand, men vad jag minns så kan man diskutera den, och så kontra de 2-0, och sen så tidskunden senare vi en man mindre, och sen så ja, det var den drömmen om Italien var borta.
Ja, hur mycket sved det är, för jag menar, jag gissar att du så U21 EM 2015 när de vann guld och så.
Det personligt var det den största förlusten man har upplevt liksom. Inte bara förlora med 3-0 utan själva grejen att en sommar i Italien, speciellt då U21 EM där. Det hade först och främst varit otroligt roligt, och sen så tror jag det hade kunnat gynna min personliga karriär också, med tanke på att drömmen är att spela i Italien. Och sen så speciellt när familjen, de planerar resor och allting sånt. Min semester ska vara i Italien sen. Och jag fick ju ett och annat sms att ja, fan vad bra, då planerar vi semestern efter dig. Liksom, så det klagar man inte på, att vännerna vill göra grejer för mig. Men det var mycket, det var inte bara jag som förlorade på den grejen.
Alltså att det var tungt. Ja, just att ni gick från att kunna vinna gruppen, eventuellt playoff, och sen till och med halka ut ur playoff. Hade ni koll på det liksom?
Jag personligen hade inte koll, och jag visste inte att, eller jag hade ju kollat lite så matematiskt, men jag visste inte att de tog bort en match eller två matcher, tror jag, sämsta laget i gruppen. Det hade jag ingen aning om, och jag vet inte, jag tror inte det hade hjälpt med resultatet vi fick nu i efterhand, men inför matchen hade man vetat lite så grejer där, och så jag kunde inte alla regler, och sen fick jag höra någonting att hade vi gjort ett mål mot belgarna så hade det satt press på Portugal och Serbien eller Bosnien eller vad det var. Hörde jag i efterhand också. Så att det var väl ja, lite surt att man inte visste det helt och hållet.
Du är på det sättet, det har gått snabbt nu, men tidigare så har du liksom inte gjort några pojklandskamper, ingenting sånt. Hur kommer det sig? Var du ingen talang på den i den åldern?
Jag har fått höra att fram till jag var 12 kanske så var jag otroligt duktig. Väldigt duktig var jag. Jag vet liksom sådana klasskamrater man hade i gymnasiet som sa sen att gick inte att ta bollen för när jag liksom sånt när man var liten. Sen så dog det ut där några år fram till gymnasiet från 12 till 16. Jag var fortfarande duktig, men så var jag liksom, jag var uppvuxen i en liten by i Glumslöv utanför Landskrona, inte så många människor, och vi var ju, jag tror det var en 10 stycken killar för det är min ålder som bodde i byn, och det var liksom, det var mycket annat som spelade roll. Jag älskade att spela fotboll från början, men när det gick så långt att jag vågar inte dribbla av mina vänner nu för att de kanske inte vill vara med mig senare liksom. Det var sådana tankar som gick i huvudet, för att jag kallades kaxig som 10-åring, och sen så efter det så tog det på mig så hårt så att man inte vågar, man spelade liksom för deras skull. Jag kommer ihåg sån klassisk grej man gör när man var liten. Alla på ett mål och den som gör mål går vidare. Liksom. Då kunde jag dribbla av allihopa. Sen så när jag kom fri så... Ah shit, nu missar jag. Liksom. Så att det, jag ska inte skylla på att det är anledningen. Men jag tror det kan ha varit en orsak. Plus att jag visste inte vad som gällde för att bli fotbollsspelare. Jag spelade för det var roligt och såklart jag drömde om det. Turnerade med bollen och skulle lira lite själv. Men man visste inte innebörden. Man hade fått höra någonting om att sova och äta. Det var viktigt, men det tänkte man inte på. Sen så började gymnasiet. Och det var där jag träffade rätt tränare som gjorde att jag kom på rätt banor. Så att säga.
Var det aldrig aktuellt att några av de större klubbarna, jag menar Helsingborgs IF eller Landskrona Boys, att de plockade upp dig när du var riktigt lovande?
Jo, jag har provtränat och provspelat med både Helsingborg och Landskrona och de ville ha mig tidigt. Men så hade jag en storbror som har spelat i bägge lagen som ungdomsspelare. Och fick man höra lite historier där hur inte behandla spelare, fel ord kanske, men liksom att det var mycket annat än fotbollsmässigt teknisk skicklighet som spelade roll. Och jag kom upp i A-laget tidigt i Glumslöv liksom och hade en väldigt, väldigt bra tränare där som ville spela fotboll och jag tyckte det var jättekul. Sen så kanske det inte var rätt val att stanna där tills man var 16 år gammal och spelade Division 5. Men jag kände att det var rätt då och det får jag ta i så fall.
Men en del kan ju prata om att det är en fördel att spela seniorfotboll jämfört att spela juniorfotboll. Kände du att du tjänade något på att du spelade seniorfotboll även om det var Division 5?
Jag trodde det då och jag vet inte om jag hade haft samma tänk om jag hade varit i ett juniorlag i en stor förening då. Så idag vet jag inte om det var rätt. Jag har liksom sagt i efterhand okej, jag kanske borde rört på mig lite tidigare för att känna den tuffa mentaliteten liksom i en större förening. Men när jag valde att stanna och jag trodde det var bäst då, så då får jag nästan stå för det då.
Du hamnar i slut i Eskils minne som finns i Helsingborg och även efter en tid där så är du utlånad också till HF Akademi, deras lag i Division 2 var det väl?
Precis, precis.
Och du spelar ju ändå en del, gör mycket mål för HF Akademi. Var det aldrig aktuellt att gå upp i riktiga HF?
När jag var där, vi var i Division 1 med Eskils minne och sen så kände jag att jag tyckte jag höll nivån men jag fick inte spela. Två, tre inhopp kanske på hela våren och då kände jag att när jag behöver röra på mig så vill jag egentligen till huvudkonkurrenten Högaborg som är Inter Milan ungefär så, men jag tror inte tränaren ville det eller någon, sportchefen eller någon, så det blev akademin istället och det var jag glad för sen i efterhand för att då blev det liksom, det var ju annan sorts fotboll, det var ju liksom ungdomsfotboll, skickligare liksom. Sen så hade vi inte det här liksom tuffa och fysiska liksom, kanske, men vi var duktiga och sen så slog det mig då liksom att ja men fan, mitt kontrakt gick ut med Eskils minne efter säsongen liksom och försöka slå sig in i A-laget med Helsingborg. Det var det jag ville och det var det jag drömde om då den hösten där. Så gjorde jag det bra, gjorde en 7-8 mål tror jag och lite sånt och fick mycket beröm och folk började få upp ögonen för mig både på... Ja, någon artikel i tidningen och då blev jag, oh shit, vad är detta? Jag tyckte det var coolt. Och sen fick jag träna en månad med Helsingborgs A-lag.
Och det var Henrik Claesson som var tränare då?
Precis, precis. Och sen så sa han helt enkelt att nej, jag tycker inte du är tillräckligt bra för att få ett A-lagskontrakt. Vilket jag kanske hade andra åsikter om. Men han var huvudtränare, det var han som bestämde. Så att det var inte så mycket mer att göra med det. Och sen så ville han ha mig i akademin liksom. Men då kom Landskrona och jag kände att Division 1 med Landskrona som en stor förening i Division 1 liksom, som ska egentligen vara minst i Superettan. Då kände jag att det var det bästa alternativet för mig. Och det var så det gick till.
Hur tog du beskedet från Henke?
Jag tog det hårt, det gjorde jag. Man ser ju, som jag sa tidigare, man ser sig själv kanske lite bättre än vad man är många gånger. Men jag tyckte jag hade visat både på statistik och på plan att jag var tillräckligt skicklig nog, och jag hade hört vissa A-lagsspelare som kom fram till mig när jag hade tränat med dem att jag var duktig, och någon som sa att det här är en skam om du inte får avtal liksom. Och så att jag tog det hårt, det gjorde jag. Kände att ja, det var detta jag ville, och det hade varit perfekt för mig. Men ja, om jag hade varit här idag, det vet jag inte, jag kanske varit ännu längre. Men,
vilken eld skapade det i dig? Att, fanns det någon liksom revansch som att jag ska visa?
Ja.
Det är ju inte vem, även om han var huvudtränare. Henrik Larsson är ju inte vem som helst i Helsingborg.
Nej, och liksom, det är inget ont mot honom som jag vill säga alls. All respekt till honom, han har gjort ett och annat med bollen. Liksom. Men klart, det var, jag tror många idrottare, inte bara fotbollen, de kan triggas av det. Och det var det jag gjorde, att liksom jag ska visa att jag är duktig. Sen så gick det lite trögt i Landskrona. Det började försäsongen ganska okej. Okay, liksom. Gick det trögt där på våren. Men sen på sommaren och hösten så gick det bättre.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Till att jobba, och det gör Levi, för han vinner tillbaka den där bollen. Erik Persson, Levi finns till höger. Där kommer passningen. Vad kan Levi göra? Han utmanar. Där kommer Levi! Och titta som han gör 2-0! Men vad är det som händer på Landskrona idrottsplats? Jo, det är 2-0. Och det är ett mönsteranfall. Och det är ett avslut som håller så hög kvalitet. Så jag är rädd att ta till överord. Jonathan Levi. Han är så kylig som ett kylskåp, och det behövs. Det är 27 grader varmt. Först är det Levi som står för brytningen. Och titta på avslutningen. Det är ju alldeles briljant.
Landskrona skrällseger mot de blivande svenska mästarna Malmö FF gav ett rejält eko i fotbollssverige hösten 2016 och kostade nog Allan Kuhn jobbet som tränare i MFF. En av arkitekterna var Jonathan Levi. Hans beslut att lämna HFs akademi för division 1-spel med Landskrona Boys visade sig vara ett klokt drag. Det blev 8 mål på 25 matcher från en offensiv mittfältsroll i division 1. Om ett utgående kontrakt skulle hans förmåga att navigera rätt i karriären snart sättas på prov igen. Redan när du gick till Landskrona så kunde man ju läsa att Joakim Persson, som nu tränar Varberg men som också har förflutet i både Helsingborg och i Landskrona, att han sa att men det är en bra spelare de får från liksom Eskils minne. Och sen, Agim Soppi som då var tränare, han måste hittat rätt med dig.
Ja, jag kommer ihåg, jag provtränade en vecka och hade han precis signat Soppi, Agim. Och han sa till mig att jag gärna vill ha dig. Och just då hade inte jag haft det här mötet med Helsingborg, utan det var fortfarande det jag ville liksom. Men som jag berättade, sen så blev det så som det blev, och då tänkte jag, nej, då väljer jag Landskrona. Och jag är ju uppvuxen i Landskrona kommun, så att det har, min bästa väns pappa är skriven i BoIS sen x antal år tillbaka. Så att jag har varit och kollat matcher och lite sånt, så att det har alltid varit inte dröm, det är lite att ta i, men det har liksom alltid varit någon sån pojkgrej man har varit på och sett matcher liksom. Så att
De gick ju inte upp den säsongen, men det gör en stark säsong. Framförallt är det ju en match som sticker ut. Det är ju när svenska mästarna Malmö FF kommer till Landskrona IP för en cupmatch. De ställer upp lite reservbetonat för att de tror väl att det ska vara rätt enkelt. Och ni spelar ut.
Ja, jag kommer ihåg när låtningen kom som bara, shit, vad fan är detta? Vad händer nu? Jag har en tendens att alltid bli väldigt nervös för grejer. Jag kommer ihåg, kan det vara en vecka innan vi möter Malmö FF så har vi någon välgörenhetsmatch mot ett Division 5-lag för de firade 100 år kanske eller någonting sånt. Och jag var svinnervös. Och sen så en vecka efteråt så gör man en sån match mot Malmö, lika nervös. Så att, det var coolt. Erik Persson som nu gick till Grekland häromdagen. Vi gick på toaletten 5-6 gånger den dagen och sen så gjorde vi en sån match bägge två. Så att det var coola scener och ja, som du frågade innan, det är nog någonting jag i så fall hade valt att kolla upp.
Om man ser till, du satt ju i ett bra läge för du hade ju skrivit ett kontrakt med Landskrona som skulle gå ut efter säsongen. Hur mycket förfrågningar var det att värva dig efter det?
Det var inte så jättemycket om jag minns rätt. Det var klart det var några, men det var inga såna. Det var inte Malmö FF till exempel som folk trodde efter den matchen, men det var några. Men
knappt ens allsvenskan.
Nej, Jönköping var där, det var de och Öster framförallt jag valde mellan, och då tror jag de låg i allsvenskan. Det var inte jättemycket. Det var några superettanklubbar och Jönköping bland annat. Men det kom flera klubbar då ett halvår senare.
Ja, precis. För du går ju till Öster. Mattias Concha är med och värvar dig. Han var då van sportchef. Och där får du ju bra utväxling redan första halvåret. Jag mål i princip varannan match. Du hittar rätt.
Ja, jag får ge väldigt mycket ära till tränaren Askebrandt vi hade där.
Thomas Askebrandt nu i Örgryte.
Precis. Han gav mig förtroende för det direkt och det var en av anledningarna varför jag gick dit. För att han ville jättegärna ha mig och han hade sett mig hela året och allt det där. Så att han hade en plan för han ville utnyttja mig liksom. Och då fick jag den rollen som... Jag tänkte på det då i efterhand, att en roll som jag kanske aldrig mer kommer få, utan det var en tia-roll där liksom jag fick i princip röra mig hur jag ville och göra vad jag ville, och det är någonting jag tackar honom för att tack vare honom så kom jag till vidare.
Ja, Österfansen, de här, han knappt lär känna dig för det började ryktas ju efter bara några månader, och mitt i sommaren gick du iväg för 9-10 miljoner något sånt till norska Rosenborg. Hur mycket funderingar hade du där? Det talades om Hammarby, det talades om andra klubbar. Hur mycket funderingar hade du där?
För och främst så kände jag ju på mig att det kan vara dags. Ibland känner du som fotbollsspelare att okej, nej, jag har gjort mitt här. Och då,
efter ett halvår?
Ja, till och med det. Jag tänkte precis säga det. Till och med efter ett halvår. Det kan ta 10 år eller ett halvår. Och när man gör märkt att okej, nej, jag är klar här liksom. Och då minns jag att jag hade ju en tendens att ta röda kort den säsongen också. Jag tror jag är historiskt där, vunnit norsk guld och mest röda kort i Superettan samma år liksom. Så jag fick rött kort när det var 2 matcher kvar av vårsäsongen, och så visste jag nästan att fan, jag kanske lämnar i sommar ju. Och efter ett direkt rött kort där så brukar man ju få 2 matcher liksom. Och då kommer jag ihåg att jag mådde lite dåligt. Jag ville visa mig liksom för fansen och jag ville visa liksom avsluta på ett bra sätt. Och sen så lyckades vi bara få en match på den. För att enligt mig såklart så var det inte rött kort. Men det tyckte ju tydligen inte de domare, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men de valde att det blev en match, så då fick jag spela sista matchen där. Och då avslutade vi det bra och jag kände att... tack för att jag fick avsluta på detta sättet.
Hur valde du Rosenborg? Och det fanns allsvenskt intresse, Hammarby talades om och så. Var det bara pengarna eller?
Nej, det var det faktiskt inte. Jag ska vara ärlig och säga att det kunde varit med på andra ställen i så fall. Men jag träffade en rad klubbar där och de...
Vad var det för klubbar? Man vill alltid ha namn.
Ja, du har ju sagt Hammarby framförallt, ja. Och det var ju, det var den klubben jag ville gå till först. För att jag fick reda på Hammarby ryktades rätt tidigt. Jag tror efter fjärde omgången eller fjärde matchen jag hade spelat så ryktades där. Och Rosenborg fick jag reda på en vecka innan jag skrev på. Så jag träffade bland annat Hammarby, och jag var även utanför Stockholm och lite utanför Göteborg var jag också och träffade några liksom. Så, men det, där var det mest liksom de...
Älvsborg och...
Det får du lista ut själv. Ja. Så det var mycket att de ville ha mig för att vara en bra fotbollsspelare. Hammarby var lite mer... Liksom, de gick mer lite in på djupet liksom. Medans Rosenborg gick hela vägen. De bara, vi tycker du är bra på det här. Detta här vi vill utnyttja dig för. Och vi tycker du ska göra så här och spela så här och bla bla bla. De bara ville ha mig för en specifik grej, och det tyckte jag om då. Så att det var det jag nappade på. Och det var, jag har alltid velat spela allsvenskan, och det är någonting som man känner, det är synd. Jag tyckte det var en stor anledning till att jag tvekade så länge. Men
att gå till Rosenborg för att du ville spela allsvenskan?
Jag ville spela allsvenskan, och jag tyckte, det som jag berättade, att det var Hammarby jag valde mellan. Och spela för Hammarby hade varit en väldigt stor ära. Men nu blev det Rosenborg, och det var lite synd. Man fick missa den svenska fotbollen. Men,
den finns kvar?
Den finns kvar, den lever än.
Nej, men jag menar, du är inte lastgammal heller.
Nej, precis. Men sen så stod det klart när jag tänkte efter, bara varför tänker jag? Utan jag hade ju bestämt mig redan innan egentligen, när jag fick höra det.
Tränaren Kåre Ingebrigtsen var han som värvade dig. Det var inte så att du klev rakt in i laget, även för du fick en lite grann speltid. Hur var den om sig? För det hade ju gått så snabbt, jag menar, på ett mindre än ett år hade du gått från liksom svenska division 1 via Superettan till liksom ett norskt topplag som även krigade ut mot Europa.
Jo, det var en av anledningarna till varför jag valde Rosenborg också. Jag hade perioden med Landskrona och Öster. Nu ska jag vara ödmjuk, men liksom det var att jag visste i princip om att jag kommer att spela varje match. Jag kan komma till träningarna, jag kan liksom fokusera på mitt eget och liksom inte ta det lugnt, utan man går all in varje träning. Men jag visste om att på lördagen eller söndag så kommer jag att spela liksom. Och det var någonting jag behövde verkligen då. För att jag hade min period där från 16 till 19 i Eskilsminne, där jag fick spela i ett halvår av tre år liksom. Så att där kände jag att det var det jag behövde och det var det jag ville, och det är jag väldigt tacksam att jag fick. Men sen så kände jag att, som jag berättade, när man känner att man når en viss punkt, att nu är jag klar här. Nu behöver jag nya utmaningar, och det var därför jag valde Rosenborg. För att jag visste om att jag kommer inte komma hit och kommer vara skriven som högerytter i denna startelva. Liksom.
Hur är fotbollen i Norge kontra i Sverige? Den lite fördomen är ju att det är mycket så långt, mycket mer inspirerat av England än i Sverige. Sen har ju Rosenborgs modellen funnits med 4-3-3 och så. Vad är din bild?
Min bild är att, som du säger, vi spelar en väldigt fin fotboll. Det gör vi. Där finns lag som är duktiga. Men ja, alltså, så det är vissa lag som är den klassiska Norge-fotbollen som folk här hemma tror i Sverige. Så jag vet ju det, varje bortamatch vi har, det är tufft sin helvete liksom. Motståndarna går på all in, det är mycket konstgräs och det är mycket liksom power och det här. Så att det är svårt varje match, och sen så är det en helt annan matchbild när vi kommer in. Gå ut på Lärkendal i Trondheim liksom, på en gräsplan, och liksom vi får styra och ställa lite mer. Så att jag får all respekt till det norska folket, men jag får nog säga att allsvenskan är snäppet vässare.
Men Rosenborg, hur hade de stått sig i Sverige, tror du?
Jag säger ju att vi är topp 5 i Skandinavien. Sen så... Jag har gått lägre och lägre ner. Liksom. Jag var bäst i Skandinavien, topp 3, nu är jag topp 5, så jag vet inte fan vad som händer. Men topp 5 säger jag. Men med tanke på att vi har varit i två raka Europa League-spel liksom, och vi Vi slutade Ajax förra året och nära på Celtic där. Och sen så tog vi ett poäng i år i gruppspelet, men vi kan ju inte säga att vi hade den lättaste gruppspelet heller.
Nej, ni hade väldigt tuffa motstånd jämfört med exempelvis Malmö som tog sig vidare.
Nej, så att jag rankar oss högt i Skandinavien. Sen så har jag liksom ingenting att gå på. Vi har inte haft några möten med några andra liksom. Men jag tycker vi är duktiga alltså.
Det är ju tryck att träna Rosenborg, och det har du ju känt av detta året där de har bytt tränare. Jag menar, Kåre Ingebrigtsen fick gå i somras trots att ni ledde serien, och sen kom det in en holländare, Rin Koolen, och nu har han slutat och in har kommit Erik Horneland, som i och för sig är motsatt av fansen. Men hur upplever du det trycket? Ja, men liksom att det är tryck att spela i Norges bästa lag.
Jag tycker det är lite... Det låter lite som ett tv-spel, så det är därför jag tycker det är lite coolt samtidigt. Liksom att det byter lite tränare det här och där. Och jag tyckte väldigt mycket om Kåre Ingebrigtsen och tyckte även om Rinne Koolen. Men jag anser alltid att det är kul att höra en ny röst. Och sen så betyder inte det att jag tyckte att de ska få sparken, absolut inte. Men jag tycker det är roligt att höra nya filosofier och vad andra sätt, andra människor, liksom, deras sätt att spela, liksom, vad de tycker och vad de vill göra. Liksom. Så att, det är mycket som har hänt i klubben, och som du säger, det är väldigt mycket press att spela i Rosenborg med tanke på vad vi har. Nu 26 ligatitlar vi har vunnit de senaste 4 åren, och cupen 3 gånger de senaste 4 åren. Liksom. Så att det är stor press generellt i klubben. Liksom. Och nu,
är det ens kul när ni vinner hela tiden?
Vi tycker det är roligt. Jag tycker det är skitkul, liksom, såklart. Och det, liksom, man har alltid tänkt på såna här grejer. Liksom. Att folk som vinner hela tiden... Det, alltså, alla i Norge hatar oss, och det tycker vi är skitkul liksom. Och det är liksom roligt att vara på denna sidan liksom, att folk hatar en, och vi bara fortsätter att trumma på och fortsätter gå hem med segrar, och vi fortsätter att visa på att vi är störst. Och ett tydligt bevis på det är inte bara liksom, att vi vann dubbeln eller trippeln i år, utan att när vi spelar Europa-kval i somras, så spelar även Molde och Sarpsborg spelar också Europa-lig-kval, och de går långt. Sarpsborg går hela vägen lika långt som vi gör, och Molde åker ut mot Zenit med ett mål, tror jag, i sista matchen. Men samtidigt så vinner vi 6 raka ligamatcher, och de går med 0 poäng nästan bägge två lagen. Så att, vi visar att vi kan hantera båda sakerna. Liksom. Och ett tufft matchspel är liksom... Det kan man klaga på väldigt ofta, men vi visar att vi går hem med det.
Nu har du haft en härlig upplevelse i Svenska cupen när Landskrona slår ut Malmö FF. Men alla säger ju ändå att den norska cupen är speciell, och du fick ju vara med och spela en cupfinal och vinna. Hur är det så speciellt?
Folk, som du säger, liksom, de har hypat upp det väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att det var någon som hade sagt det. En spelare i mitt lag, han hade längtat efter det i 3 månader, sa han i en intervju liksom. Och folk frågade mig, hur känner du? Liksom. Jag bara, alltså, jag har ingen aning. Jag har tyvärr aldrig sett det på tv eller upplevt det. Jag kollade inte, visste inte ens när den spelades förra året, för vi var inte med. Liksom. Så jag hade ju stora förväntningar klart. Men jag tänkte bara, ja, den är cool. Men så kom jag dit och det var annat. Det var det. Kommer in och spelar bussen, och redan där så liksom kändes det som en Champions League, en VM eller Premier League match där det är 1000 människor runt om bussen, och liksom folk hejar, och liksom du går där och vill egentligen kolla och hurra med alla andra, men du ska försöka vara cool för du är en fotbollsspelare, så du går rakt in i tunneln liksom. Och det är mycket, redan där i omklädningsrummet hängde det massa grejer, och du, innan matchen var det här, och man fick höra att folk hade ju rest från hela landet i Oslo hela helgen. Vi spelar på söndagen. Folk hade kommit på fredagen och festat liksom, och festat på lördagen. Liksom. Så jag tror nog det var roligare för fansen kanske. Men det var en cool upplevelse som spännande.
Och att vinna också.
Det var ännu bättre. Det var det.
Du har ju fått anslutning från en Elfsborg-spelare, Issam Jebali. Hur har det gått för honom? Han hade ju lite tungt första halvår i Elfsborg, men verkar ha blommat upp.
Ja, det var en av de spelarna jag hade velat säga som bästa spelare också jag har lirat med. För att, frågar du en som är skicklig fotbollsspelare och teknisk och så här, så är det klart att jag föredrar likadana spelare. Så att, han är väldigt duktig på träningar och på matcher, och han har många egenskaper jag önskar jag hade. Liksom, och vi kommer in och gör 3 mål de första 3 matcherna. Han är en chip från 25 meter, och han bar upp en i krysset. Så att, han hade helt OK start på sin session.
Och du spelar ju med Skandinaviens största bad boy, Niklas Bentner. Hur är det?
Det är inspirerande. Väldigt skicklig fotbollsspelare. Man ser att han har varit utomlands i x antal år, och man ser det på touchen, man ser det liksom på passningar och allt det han gör liksom. Så att det är väldigt inspirerande att spela med en sån skicklig fotbollsspelare.
Hur är han som person i omklädningsrummet?
Han är ju skitrolig, det är han. Han skämtar med allt och alla liksom. Så att och det var man ju inte förvånad över liksom. Så att han är rolig som fan utanför man.
Jag gissar att det också slog ner lite hos er när han då blev gripen och sedan man dömd för den här taximisshandeln. Hur hanterade ni det? Hur pratade ni om det?
Jag vet ju. Jag var på U21-samling då i Helsingborg när jag fick reda på det liksom. Och folk bara, har du sett och läst detta? Jag tänkte bara, shit, vad fan har hänt liksom? Men det är klubben och han själv och vi spelare har tagit det ganska bra. Det är klart att det går snack liksom. Bara, shit, vad var det som hände egentligen? Och han förklarar för mig hans syn på det. Och liksom, han skämtade att vi snackade med vissa spelare. Vad fan ska vi göra på semester nu? Och han bara, jag kom till Köpenhamn och hälsade på mig i fängelset. Liksom, sånt. Så att det är en rolig kille, han tog det rätt. Och liksom, nu vet jag inte exakt vad sista domen var. Men både han och klubben tyckte jag skötte det rätt.
Det var ingen tvekan om att han ska köra vidare i Rosenborg trots det som hände?
Nej, jag tror han sa att han kommer tillbaka till oss efter allt det här. En liten ovan situation liksom, att någon på fängelset kanske kommer tillbaka och nu ska lira som ingenting. Liksom. Men,
jag tror det blev fotboll.
Ja, det blev det, va? Det var något jag hörde någonting. Men, så, nej, jag tyckte vi skötte det bra. Liksom. Det blev mycket sur liksom, utifrån.
Tråkig incident eftersom han ju varit med om lite för många sådana kanske genom åren.
Ja, det är inte första gången någonting sånt händer kanske. Men alltså, det kan vara därför han tog det bra också, jag vet inte.
Om man ser till dig, vad ser du efter ett halvår? Var du nöjd i Öster? Nu har du varit 1,5 år i Rosenborg. Känner du att du har nått den nivån att du vill iväg? Eller vad?
Ja, jag har ju sagt det liksom, detta året, eller 2018 blev det, så hade jag stått i januari 2018 och sagt att jag ska spela 40 matcher och jag ska avgöra den och den matchen och liksom vara involverad så mycket i den säsongen som kommer, så hade jag tagit det alla dagar i veckan. Men samtidigt sitter jag här nu och känner att jag inte är fullt nöjd med hur säsongen var. Jag gjorde några bra prestationer och fick en del matcher, men som fotbollsspelare du nöjer dig aldrig, du vill alltid ha mer och mer, och jag känner att mitt CV är inte tillräckligt bra idag för att kunna liksom gå vidare. Utan mitt mål är att stanna liksom. Målet var egentligen att stanna fram till EM 2019, U21 EM, och sen så ta sig vidare där kanske. Men det blir inte så, så att nu får jag försöka kriga på annat sätt. Så att det skulle bli skitkul att komma tillbaka med en ny tränare och se hur han vill använda mig och hans sätt att se på mig. Så att jag hoppas på ett grymt 2019.
Du har ju drömmen om Juventus, som du sa, din pappa har lärt dig älska Juventus från start. Är det realistiskt eller ska man inte ens tänka realistiskt utan man hoppas på det liksom?
Ja, det var många som sa till mig när jag spelade Division 5 som 16-åring att jag vet folk i skolan som kollade snett på mig, jag vet någon lagkamrat eller någon klasskamrat när vi hade fotboll på idrotten och bara, vi trodde inte du var så bra för du spelade i Division 5, och man fick höra det här och lite sånt. Men jag valde och alltid valt att tro på det. Jag vet inte, idag förstår jag inte mig själv som 16 år, för jag kunde tro att det var möjligt då liksom. Men jag tackar för att jag trodde på det, för att jag gick all in och körde på ändå. Och jag tänkte säga att som 16-åring så trodde inte många på att jag skulle vara här idag, så att därför känner jag att många kan inte tro på mitt Juventus, men jag tror på det, så att det kommer nog aldrig släckas från jag är gammal.
Vad är det som lockar just, vad är det som gör att du gillar Juventus förutom att du har blivit indoktrinerad?
Det är liksom att Turin, svart och vitt, det har alltid varit det som var drömmen när man såg Del Piero liksom vika in en och annan frispark. Sen så ja, tog TVs Pogba över den. Jag blev lite arg där förresten när TVs tog över. Jag tänkte fan, de skulle spara den tian till mig liksom. Men ser man nu Dybala springer och gör lite grejer på Juventus Stadium, så får lite gåsigt när jag pratar om det. Och det har alltid varit drömmen. Jag har liksom aldrig varit för mig och jag ska vinna Ballon d'Or och jag ska vinna Champions League, utan jag är rädd att jag säger när jag skriver på för Juventus och sitter på presskonferensen, så kanske jag känner att nu är jag nöjd. Men jag hoppas inte, men kanske blir så.
Är det, gillar du att säga Ronaldo nu i Juventus?
Det är någon jag inspireras väldigt mycket om. Då pratar jag inte hans sätt att spela fotboll, utan hans sätt utanför fotbollen. Att vilja träna, vilja äta rätt, vilja göra det här och vilja bli bättre, även när han har uppnått allt som du kan som fotbollsspelare. Så att det är någonting jag inspireras väldigt mycket över. Så att jag var rätt glad när han kom.
Då får vi se om det blir Juventus framöver. Det ska bli spännande att följa. Det här var den andra intervjun 2019, och det är redan en hel del bokat under våren. Så att det ser ut att fortsätta framöver. Och som vanligt är vi tacksamma för alla inspel, idéer, tankar och eventuell kritik eller beröm som ni har. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se, alternativt skriva på Twitter eller Instagram, och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.